Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Studio Allsvenskan är här. Och premiäromgång i helgen. Då är man pigg och klar i huvudet även om det är annan påsk. Och drar in till stan och studion. Fantastiskt på alla sätt och vis. Jag och Henke och även Timmy är med på ett praktikantsätt, det vill säga med halmi. Nej, men det är ingenting att hålla på. Vi kastar oss över den första omgångens första match och då hamnar vi på Platinum Cars Arena. Ja, för fan, vi är i promenaderna. Stort ändå alltså. IFK Norrköping, Malmö FF 5-1. Om vi börjar lite, men ta en av snackisarna där när den gode Axén på, vad ska vi säga, numera sedvanligt man är avfärdad Henrik Rydström som en medelmåttig tränare. Nej, inte riktigt, men han sa att hans mamma skulle kunna träna det här Malmö mer eller mindre. Kändes lite småsint, nästan avundsjukt sådär. Men kanske lite roligt också, han talar ju rubriken i god Axén liksom.
Ja, men det gör han ju, men... Jag vet inte. Det känns lite så här, när hela världen pratar om Henrik Rydström och hyllar hans sätt att spela, när det blir liksom intervjuer i Sky Sports och sånt där, ska han gå ut och säga att hans mamma skulle kunna ta SM-guld. Och då svarar ju Rydström ända upp och säger då hans mamma, alltså om Axén, skulle kunna träna det här laget, men han själv skulle aldrig kunna göra det. Skrattar och ler. Så att han får ju liksom rätt i slutändan ändå. Det gillar man ju verkligen.
Ja, och det är ju lite roligt när det blir sådär ändå. Det måste man ju. Men sen sa du en intressant sak här, Henke, innan vi drog igång om det här med att Malmö på förhand är så överlägsna och så vinner man där med 5-1. De hade ju en kamera Discovery också på avbytarbänken där när Henrik Rydström slår hårt i den och bankar efter att Otto Rosengren väl har spelat fel vid ställningen 4-0 och hur förbannad han är och sådär. Och då kunde man kanske känna att det är liksom där, nästan koketera med det liksom, och visa att jag är en tränare som blir arg när vi leder med 4-0 och sådär. Men det fanns ändå en del kvar att önska, för de gör ju mål på ett visst sätt. Malmö har en hel del sådana mål där det kanske inte är bara för att man är liksom överlägset bäst, utan det handlar ganska mycket om att Norrköping är jävligt dålig här också.
Jag känner väl så här att saknar man Totte Nyman, saknar man Traustason, saknar man Ceesay, då är det så här, ja, men det är bland de bästa spelarna man har i laget. Det är liksom ett stopp på mittfältet som saknas någonstans när man spelar med Kevin Jansson och Sahilovic istället, som i princip aldrig har spelat ihop i en Ansens match, tror jag. Sahilovic var utmanad Gais bland annat förra året. Jag vet inte. Sen så får väl nu får jag Axén en liten släng här i efterhand, men han säger ju också att han tycker att Malmö adderat saker i att man gör mål på kontring, man gör 4 mål på kontring i den här matchen, eller omställningar som du numera heter. Och då får han ju hylla Rydström lite samtidigt, och det är en fin stund i studion där efteråt. Men jag fastnade redan vid startelvan att Rydström väljer Riks före Vecchia, före Taha Ali, före Sebastian Jörgensen, som alla de tre känns som att de skulle gå före hierarkin. Men ända sedan Rydström har tagit över Malmö så har han ju verkligen haft alltid Riks som en ständig inhoppare, men kanske inte från start. Och då han säger ju att jag ville ha hans typ för att han är bra på fysiskt sätt. Och den kanten i Norrköping så finns det ju lite fart. Att han liksom redan innan har prioriterat defensiven i en match där man vinner med 5-1. Och en anledning till en bra defensiv kan ju också generera en bra offensiv. Han har tagit många kliv, Rydström, tycker jag.
Ja, man har en otrolig blick på det också, hur han pratar om liksom matchen och att man delar upp den här med halvlekar. Det har vi sett i kuppen. Nu behövde de inte det eftersom de hade 3-0 i paus, men han har en sån jävla överblick över verktygslådan, och han är inte rädd att byta ut de olika verktygen tills det som funkar i respektive. Då skiter han i hur bra de är, de som är på bänk. Det verkar vara väldigt låga trösklar liksom, mellan också bänk och de som spelar, och hur han då kan göra oväntade val. Men i efterhand känns det som att ja, det var ju helt rätt liksom. Jag vill också nämna Tifo när det gäller Norrköping. Det är kul med läktarkulturen i Sverige, där de hittar sina egna nischer lite. Norrköping kör ju mycket de här nästan serietidningsliknande tiforna med tydliga färg, ja, men teckningar helt enkelt. Det blir jävligt eget och väldigt snyggt. Och sen var det väl 3000, tror jag, Malmö-supportrar som hade åkt till Norrköping, tror jag att jag kommer ihåg att jag läste. Så att det, är ju, det vet vi om, men det får vi fan inte bara ta för givet, för det är fortfarande sån jävla högklass inom stationstecken, även i en stad som Norrköping då. Om vi går över till Norrköping, så var det ju inte mycket som funkade helt enkelt, som du är inne på. Men om man vänder på den frågan som vi hade innan då, hur mycket handlade det om Malmö, och hur oroliga behöver vi vara för Peking, kan man ju fråga.
Ja, men man blir orolig för att de snackar om på försäsong att det här, vi har tränat försvarsspel i 2 månader, ja. Och så släpper man in 5, och att det är dåligt omställningsspel så. Sen kan man klaga på skador som jag nämnt och sådär, men samtidigt det är Andreas Alm, jag vet inte, jag är inte helt övertygad om hans ledarskap. När han efter matchen, ja, men verkligen tar ner dem på en väldigt låg nivå och pratar om att det är så här, det har varit en många tuffa säsonger, men och just nu är det väldigt mörkt. Ja, jag vet inte. Jag gillar inte riktigt hans retorik. Och han står heller inte och klagar liksom på spelartrupperna. Han har ju valt att liksom ta Norrköping så där, men han får ta ansvar någonstans, tycker jag. I en sån här match. Alltså så lite, jag vet inte, det Mourinho ofta gjorde, skyddade spelarna, tycker jag. Mer, ta på sig mer på något sätt.
Sen är han ju på gränsen till obegriplig, det här citatet har jag klistrat in, där han säger: samtidigt finns det något i den realismen som mina spelare, så här långt i alla fall, har arbetat hårt i. Det vill säga att det är mörkt då. Det är bara väldigt märkligt uttalande.
Ja, och han pratade med oss på upptaktsträffen om att han inte gillar podd, för han tycker inte att podd är liksom ett bra format att skicka signaler till spelarna och sånt där.
Ja, nej.
Nej. Det blir... ingen spelare förstår vad han säger här heller. Nej. Om man ser det som ett läge. Så att jag vet inte. Det är det jag menar. Jag tror att det är såklart att det är jobbigt att det är Malmö FF som är i första matchen och Norrköping kommer resa sig. De har ju ändå första 25, skapar ju väldigt mycket lägen. Tim Pritsa, som nyförvärv, tycker jag också ser liksom spretsig ut, vilket de behöver där framme när Tosse Nyman nu i det här fallet var sjuk och inte startade. Han kom ju in, jag vet, tror att det inte var någon skada så. Och det är ju den avlastningen en sån spelare behöver. Men man skapar tillräckligt mycket för att göra något mål den här första halvleken där, tycker jag. Då hade matchen såklart kanske blivit lite annorlunda, inte lika överlägsen som 5-1 som det nu blev.
Men det är som du trycker på innan där, för det har de, sa de ju till oss, och det har de sagt i andra intervjuer också i många sammanhang, just att de har fokuserat på försvarsspelet, och då är det ju liksom alarmerande att man tappar 5 mål även om det är mot Malmö i en första match. Det ska man liksom inte göra om man då har tränat så mycket på sitt försvarsspel. De skrattade och skämtade till och med om det, liksom att Totte Nyman och bara, det är tur att man även behöver vara anfallare när man tränar försvarsspel och sådär, för det är det enda vi har gjort typ, och så ser man inte ett skit av det liksom. Men som sagt, det är liksom en match Malmö, och det är väl bara att ta de skallar nya tagen. Hoppas bara inte att publiken i Norrköping, som jag känner efter hur många år har jag bott i Norrköping, Tim? Tack. Att de, jag känner dem något, och det kan lätt bli att de tappar iväg en 2000 eller något sånt till nästa hemmamatch. Vi tar oss vidare då till Göteborg och Gais BP. Ja, men tar du den som du sa först där, för det var ju fantastiskt då. Alltså, du vet, de har gått 2 divisioner och kommer upp på den här klassen på läktaren.
Ja, men måste börja med inramningen någonstans, så att de äntligen får spela Håkan Hellströms låt Gårda kvarna och skit igen.
Ja.
Och det är tyf att de rullar ner med återigen en blick på historien och första vinnare i Allsvenskan, va?
För 100 år sedan, ja. Exakt. Bra år att gå upp på.
Ja. Jag tycker att det verkligen ska lyftas. Det här är ju liksom en förening som är med sina supportrar. Om vi pratar om att Allsvenskan är en serie där supportrarna håller klass, så är ju liksom Gais supportrar absolut hög allsvensk klass.
Ja.
Kanske inte lika många som sina liksom antagonister i Göteborg. Fyller ju inte liksom Ullevi så.
Men fler än andra antagonister i Göteborg.
Så, och en starkare kortsida tycker jag.
Ja.
Ja, det märks ju på ni, jag blev ju tyvärr magsjuk, men ni var ju nere i Göteborg och var på Gaisgården. Det märks ju i titeln på filmerna som ligger på YouTube att det finns ett stort intresse. Så. Men sen efter den magiska inledningen så är det ju BP. Även om Gais såklart skapar liksom, men det är ju BP som, fan vad de har träffat rätt med sina nyförvärv. Jag kollade, Biro, vi hade ju de båda, du och jag, långt ner i tabellen.
Ja,
där kanske man får ju revidera lite. Men så det är såklart, det är första matchen, det är Gais och sådär. Men det är, ja, det är åka av.
När jag sprang ner på Grimsta för en tid, sprang jag ju på Olof Mellberg där. Och då pratade du om de spelare de har tappat, som alla vet. Det är ju Pettersson och vad heter han till Djurgården, och Lidsholm. Och så. Men han var liksom inte ett jävla dugg och sa att nej, men de vi har fått in kanske passar oss bättre på det sätt vi vill spela. Och då tänkte man, ja. Men han har ju stenkoll, den jävla gubben. Alltså. För det var ju det man såg här. Sen tycker jag det är liksom, alltså komma upp till Allsvenskan, få stryk 4-0 hemma i en premiär, det är klart att det är tufft, och så det kan bli en jävligt nyttig peng för Gais i sig det här ändå, trots det liksom. Men det som är alarmerande är det ju att det är mot en motståndare som man ska, enligt liksom, det här är ju ett lag man ska behöva kanske slå då om man inte ska åka ur liksom, och så ser det ut så här i början. Men då får de ju ett kvitto på att vad som inte funkar, och då får de ju jobba vidare med det. De tryckte ju jävligt mycket när vi var där på att ja, men vi kommer inte åka ur för att vi är dåligt tränade och vi är hårt tränade och sådär. Men det räcker ju inte liksom. Du kan inte springa 100 mil i en sko på försäsongen och tro att du klarar allsvenskan, för det är en annan jävla nivå liksom. Det är fucking jävla allsvenskan ändå alltså. Så de har ju många grejer som överhuvudtaget, det var en del mål där, om det var när han kommer djupled, om det är 3-0 och fan det, där man tänker det står 4-5 Gaisare i eget straffområde, men ingen är nära. Det är såna här,
ja, det är 2-0 målet.
Ja, det är såna misstag får man inte göra liksom.
Nej, och Ludvig Spritzson är ju smart där. Vi har ju hyllat honom i Bibeln och även tidigare en så att det där är en bra allsens spelare som fått alldeles för lite cred i BP. Men det är ju framförallt Gais mittfältaren Jonas Lindberg, den gamla Sirius spelaren kommer jag ihåg honom mest ifrån. Sen har han varit ner och harvat i lägre divisioner. Kanske mer känd för sina offensiva kvaliteter än de defensiva. Man bara känner sig, varför löper du inte med? Sen tar ju han på sig målet efteråt,
ja,
i någon intervju.
Heder till det.
Ja. Men det ska också göras. Alltså Fredrik Christensen ska ju också vända upp och slå det där inlägget i exakt den ytan, och Fritzson ska ju löpa in i den ytan, sätta den på ett. Det, alltså bara det av BP är ju en klassaktion. Även om de säkert gör det på träning, så är det ju inte att 10 av 10 sitter på läppen. Så att där blir man ju imponerad av BP. Och man blir ju också imponerad av hela deras transferfönster någonstans, nu när allting verkar falla på plats, och man känner så här, det är bara unga danskar i det här laget nu. Det är inga BP-killar längre, det är ju Wilmer Odefalk som är från akademin. Resten är ju invärvade division 1 spelare, alltså division 1 i Danmark då, som nu på något isländskt sätt tar över allsvenskan. Och då ska man ju kredda den sportsliga ledningen med då främst sportchef Filip Berglund i spetsen där. Adam Jakobsen, jättebra, gör ett jättefint mål. Kari Barslund i backlinjen. Och så de har ju tagit den finska målvakten Lukas Bergström, inlånad från Chelsea, U21-landslagsman, som i slutet av matchen när det står 4-0 och Gais ändå får något läge, blir så jävla sur så han drar av liksom det han har lärt sig då i Chelsea. Fucking fuck, 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 vad håller ni på med typ?
Ja.
Vi ska hålla nollan här. Ja. Sånt älskar man ju.
Ja. Ja, men det är du inne på ledningen där. Jag satt ju en stund med Jesper Husfeldt som jobbar i BP nu, men han pratade också väldigt mycket om Jurelius, den energin som har kommit in och den, att han har öppnat upp helt nya världar för BP när det gäller att värva spelare. De har ju också haft en klubbkultur som alla vet när det gäller ungdomsfotbollen, där de har haft ungefär samma tänk, om jag fattar rätt, när jag träffar Chris Faludi, han gillar ju att prata när man träffar honom, det måste vi kunna och så vidare. I alla fall, och då, där har de ju haft en som du är inne på nu, nu har man börjat renodla sitt A-lag lite mer, liksom. Jag tänkte, fan, vi satsar, inte bara ha att vi går upp i Allsvenskan och det är väl roligt för våra egna unga spelare som har gått hela vägen köra lite Allsvenskan, får vi se hur det går lite. Så har det ju inte varit, men det är lite så lite det har varit. Nu är det finns en annan seriositet i hur de arbetar när det gäller värvningar och spelarköp och liksom hur man bygger A-lag laget just, för allt det andra har de haft på plats i 100 år liksom. Men alltså, ja, man ska ju inte dra på de här jävla, men ja, jag hade ju dem sist tror jag. Ja, det hade jag ju, ser jag nu. Ja, det är ju dåligt tips. Det måste vi kunna säga. Det här är ju, de kommer ju chocka sådana som mig och andra under den här säsongen. Så är det ju. Sen så, den här sköna grejen som vi har pratat mycket om när det gäller Gais, om att det är så jävla glatt och alla är glada och de är pigga och vi är här och det känns lite, nu får de ju återgå till ritbordet på något sätt och känna, fan, ska vi klara det här och ha roligt ett år till, så får vi nog börja göra andra grejer och bara vara fysiskt vältränade. Vi måste ju sätta en del grejer som de uttaget inte var nära att sätta den här matchen. Så är det ju alltså. Men skitkul att ha Gais tillbaks. ÖIS fick stryk förresten.
Fick de?
Ja, för fan. Det var ett tungt derby mot Utsikten.
Aj.
Kan ha varit bland det sämsta sätt i hela mitt liv faktiskt. När det gäller Örgryte.
Inte bra.
Nej, vi lämnar det och så går vi vidare helt enkelt.
Inte bra. Ja, men det är också, bara lägga till på BP. Ja. Det var ju många borta. Ja, såklart att alla lag spelar borta nu. Men många spelare var borta. Så det var inte att man åkte ner med full bänk ens.
Nej. Och vinner 4-0.
Ja. Nej, det är Olof Mellberg och Andreas Engelmark kommer undan med absolut ett bra betyg här. Det är spännande det BP bygger med bra sportslig ledning.
Ja. Vi tar oss då till Stockholm och Hammarby Kalmar. Tim kan ju hugga, som alltid när Hammarby spelar så är det ju fantastisk jävla inordning och det känns som att man säger varenda gång, men det säger jag gärna varenda gång, det är verkligen helt jävla otroligt. Om vi tar det Kalmar perspektivet där, hur många bussar var det som så småningom strålade samman lite halvpackade runt Fridhemsplan?
Ja, men jag vill också börja där med inramningen och stämningen. Vi är ju 5-6 bussar, är ganska bestämt säker på, som rullar från Kalmar där klockan...
Det är en lång resa
att
hiva.
Ja, det är en lång resa. 06.00 vet jag att de åkte från sydöstra Sverige till lite längre norrut. Ja, men inramningen kan, alltså kanon från Bayern alltid. Det är så jäkla häftigt att vara på plats. Och sen 1000 pers på bortaläktarna också. Ja, men ett imponerande följe tycker jag ändå att man får säga. Men, ja, men till matchen då, det jag plockade med mig var väl det vi befarade lite på förhand, tänker jag. Vi pratade ju i
Pappsyket.
Ja, verkligen. Ja, men det händer någonting med Kalmar FF när det dels det är på Tele2 och dels när det verkligen betyder något, känns det som att det går lite åt skogen. Man kan peka på matcherna i Europaspelet i somras. Då betyder det verkligen något. Då måste man vinna. Ja, men då viker man sig trots att man är bättre än sitt motstånd. När man kommer till Tele2 så viker man sig också. Hammarby är bättre i den här matchen, men det händer någonting med Kalmar FF som är lite obehagligt att se som supporter. Liksom. Och det känns som att man överarbetar situationer. Och det finns ett exempel på när man släpper in 1-0, en situation som man vill överarbeta. Där softar man.
Ja, det
man
måste
någon.
Vi stanna med.
Ja, men jag tänker alltså just när man hade Ricardo i mål förra säsongen. Det är en målvakt som vi spelar med hög risk. Och Brolin vill ju liksom efterlikna det på något sätt, vilket jag har respekt för. Jag vill att han ska spela den sortens passning, men nu känns det som att han bara slår den passningen för sakens skull. Jag ska slå svåra passningar, så därför måste jag göra det. Ricardo har aldrig slagit en passning. Han hade skickat bort den. Jag menar, vad ni säger om den situationen?
Nej, men dels att det är två nya spelare där. Det är Magashi som är nere och möter. Han har ju också varit liksom så här, var står han någonstans? Och är ju inte tillräckligt förberedd för att ta emot den, även fast han går ner och möter den. Men jag har ju tjatat hål i huvudet om det här hela försäsongen, att jag tycker det är, går en sjuka i svensk fotboll att man ska spela upp bakifrån. Och jag vet att, så här, att bara tjonga iväg bollen, det finns också en risk i det, att man lämnar över initiativet till motståndaren och därifrån kan det bli mål och så. Det finns matematiker som är smartare än vad jag är som kan räkna ut den sannolikssiffran. Men det jag kan säga är att det är jävligt hög sannolikhet om du har en målvakt som inte är bra med fötterna, som slår sådana högriskpassningar i en premiär med nerver mot ett Bayern som är taggade och har liksom 30 000 bakgrund. Man måste lära sig värdera. Mm. Och det gör inte Brolin där. Och Magashi, han säger, jag stör mig framförallt på när han säger så här efteråt att jag slog inte världens schysstaste pass, men det är ren otur att bollen träffar i magen på Gyl när Magashi ska lägga bort den. Alltså, det är inte otur. Gyl pressar jättebra. Kom inte liksom bort förklaringar där. Sätt den bara rätt ut. Håll inte på så där. Det är försäsong. Det där ska bort när den kommer till allsvenskan.
Och jag är helt övertygad om att Jensen har liksom inte sagt till spelarna, men nu går vi ut och slår en jättesvåra passning i eget straffområde. Spela en passning i eget straffområde med lugn och så att man kan behålla den och vara helt säker på att det inte är alldeles för hög risk. Så där vill inte Jensen att Kalmar ska spela. Och jag studsar på att Brolin har under hela säsongen sedan han kom nu för säsongerna varit på liksom att ja, men alla klubbar jag har spelat i tidigare har jag fått anpassa mig till deras spel. För att jag har spelat i Horsens, i Mjällby, ja, men i sådana lag som inte är intresserade av att hålla bollen i eget lag. Och där har jag fått tjonga den långt, så har då Brolin sagt. Men att han nu känner att ja, äntligen är på en plats där jag känner mig bekväm. Jag älskar att spela med fötterna och det är det sättet jag vill spela på. Jag har varit inne på att tidigare att det är nästan ljuga lite på sitt CV. Alltså, jag tycker inte han har fötter som duger. Och sen det är klart att det är svårt att jämföra med Ricardos brassetassar som kan slå en perfekt boll på en ytterback som är iväg på äventyr. Medan Samuel, han har inte det i sig och han har inte heller i sig att slå de här korta passningarna. Jag uppskattar att han gör det ändå Kalmar vill göra och spela sig ur, men det handlar om att göra det vid rätt tillfälle.
Ja. Ja, men några grejer. Jag tycker Brolin då spelar ju upp sig och gör ju en fantastisk räddning på friläge där senare. Så att han kommer väl undan med någon form av heder ändå, tycker jag. Det är fan inte lätt att gå in och spela sin första match. Han spelar väl inte en minut förra året i AIK, tror jag. Utan får komma in och göra den där det första han gör och sen då mentalt komma ändå ut och rädda det där friläget. Men lika, här tycker jag du har pratat mycket om Kim Hellberg. Jag tror ju Bayern högre upp än de flesta andra tror i år. Det är liksom inte då han växlar på den här matchen. Jag kan fortfarande få fel på det, men det har ju talats om att om Hammarby ska nå långt eller lyckas med Kim Hellberg så kommer det ta tid, och det, så är det väl. Jag tycker redan man ser en del finesser hos Hellberg som är liksom intressanta också. När det gäller mentala spelet som jag gillar att kolla på, Erabi kommer in, inte startar utan kommer in, vilket kan vara stökigt nog. Det första han gör är att få friläge, bränner det då, eller Brolin räddar, men att han senare, bara några minuter senare, ändå gör mål när han får ett annat läge då och sätter den. Hur jävla många, du vet, stenar som rasar ner från hans pelare liksom, för det tror jag kommer vara otroligt betydelsefullt för honom framöver, att han kommer igång direkt snabbt trots miss, trots bänkning och sådär. Och det där är också Kim Hellbergs förtjänst, liksom, hur man tar ut, när man tar ut, när man sätter in och hur det ser ut. Så sen kunde man ju hoppas mer på Djukanovic när det gäller Bayern. Han hoppats mer på Skrabb när det gäller Kalmar. De tog ju bort honom fullständigt. Han gick runt och såg så här febersjuk utan att, jag vet inte fan vad det var liksom.
Men det kändes lite uddlöst. Ja. Det var ju bara Trenskov framåt som var farlig. Och där har ju Henrik Jensen pratat om att han kommer göra en riktigt bra säsong. Och du även Tim har ju gjort det. Det var ju han som låg bakom allt i Kalmar väg. Sen om man tar Bayern där igen och Kim Hellberg, så sa ju han att han trodde inte på Dennis Gyl överhuvudtaget när de var nere i Marbella. Han kom ju inte att spela en minut. Det psykologiska spelet, att kunna jobba med honom till att få honom att starta sen i en premiär. Mm. Och det är också han som sätter in den där pressen och sen spelar fram Besara som bara får raka in den 1-0. Jag gillar det jag har sett av Dennis Gyl. Sen ser inte jag honom i träning så som Kim Hellberg gör. Men det är en stor liksom forward som har ett jäkla näsa för målet. Och sen har han bara gjort det i Division 1 över tid och HTFF. Men och det är ju liksom ett stort hopp från Division 1 till Allsvenskan. Men jag tror att så här, Erabi, han får ju säkert starta framöver. Och han kommer ta det där bra. Men Dennis Gyll, det kommer nästan vara seamless när han lämnar sen, tror jag.
Va, när sa Kim Hellberg det här om Gud, var det för ett tag sedan eller var det
nu? Nej, han sa det i sändningen direkt efteråt, så sa han att det är också han inte trodde på Dennis Gyll överhuvudtaget.
Okay. Det är också ett jävligt sådär skönt smart sätt att säga fan vad bra jag är.
Ja, jag vet.
Eller, ja. För när han kom, ärligt har jag tror det liksom, men nu startar han liksom. Det är ju underförstått, jag har jobbat med honom.
Ja. Ja, nej, men det är Kim är, han är duktig retoriskt, tycker jag.
Ja, han är fin.
Han har
varm människa, känns det som också.
Ja.
Och det älskar
sen
man.
Också så fick vi ju liksom, vi har fått höra mellan rader och bakom kulisser och allt möjligt att han inte varit helt nöjd med försvararna i Bayern.
Ja.
Det är därför Fredrik Winter kan gå från två träningar, en kvart i Bayern och sen rakt in i startelvan. Det tror jag var nödvändigt. Några räder han gjorde var ju, det är inte bara försvarsspelet, utan han har ju en hög höjd i sig. Den typen av mittback behöver Hammarby. Tillsammans med Kurtulus, jag är inte övertygad om att Fenger kommer vara den som blir vald i det här sättet att spela. Jag tror att
men Kurtulus kom in igår, va?
Ja, precis, och det blir man ju väldigt glad
över. De gick ner på tre mittbackar där i slutet.
Mm.
Ja, exakt. Men jag tror att Kurtulus är en mittback Kim föredrar. Sen är ju Fenger en jättebra allsvensk spelare. Men jag tror att han tittar efter andra kvaliteter. Mm. Också viktigt för Oskar Johansson att göra en bra insats. Att få vara avgörande. För det är inte alltid lätt när man är spelaren som tränaren tar med sig till ett nytt lag. Då måste ju man ju nästan, för att liksom sätta hierarkin, prestera också direkt.
Mm.
Nu får han göra en assist av det när det blir självmål från Sjöstedt i den här matchen. Och vara bra i övrigt. Det kommer vara jäkligt viktigt för Bayern. För att allting kan inte handla om Besara. Även om det är han som gör en otrolig aktion, tycker jag. 3-1-målet är jättesnyggt. Rakt igenom, uppspel från backlinjen och sådär. Men han är så vital i det här Bayern att när han är borta så måste andra kliva fram.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mm. Jag bara fråga till Tim där sen då, när de har suttit på den här bussen i en 700 timmar uppe och krökat och så är det match och så förlust. Vad händer sen med supportrarna? Åker de direkt eller sätter de sig på någon jävla sylta någonstans? Eller vad
är
bara...
Nej, det är ju så långt hem så det är vart ju...
Men inte framme hem, va?
Nej, precis.
Ja, nej.
Nej, det blir väl raka vägen hem till Kalmar för det stora gänget där. Men okay. Jag vill bara stanna lite vid Simon Skrabb också, för att det är ju en spelare som alla är bekanta med vilken fjolårssäsong han gjorde. Och nu har han... tagit kaptensbindel, han har tagit nummer 10 på ryggen och har liksom inte gjort en enda bra prestation varken under försäsongen eller nu mot Bayern. Jag tycker att han försvinner totalt. Han är helt osynlig. Och i en sån här match, man får två snabba mål på sig. Alltså, han är lagkapten. Jag förväntar mig, det är han som ska ta ansvar. Varför syns han inte? Han är den som ska synas. Han ska vara framme vid domaren.
Men är han den typen av spelare och personen? Jag tycker han verkar vara en helt... sen behöver man inte vara den som gapar högst för att vara lagkapten. Nej, det finns precis, andra naturligtvis precis. Delar i det. Men i den här matchen, mot det här motståndet, med det du kommer med liksom vilka ingångsvärden de har haft och det, liksom det mentala, då behöver du någon som triggar igång. Du kan inte ha en lagkapten som gömmer dig om du möter Bayern borta. Liksom. Du
måste får han inte då alltså, lite fel roll här? När Kalmar inte har en nia som trycker ner en backlinje som man hade i Rajovic eller i Dennis Hymmet, där det är lite mer fysik, lite mer längd, då skapas ju ytor framför backlinjen åt de här lite mer snidiga spelarna som Simon Skrabb kunde vara i sin tia roll förra året. Nu när de inte har Islamovic längst fram som är van och liksom jobbar som en anfallare och så blir rollen en annan. Och jag vet inte, där tycker jag att man ganska snabbt måste få in någon annan längst fram. Och det är, jag vet inte, hur långt är Islamovic från att spela?
Ja, men han hoppar ju in igår sista 10 eller någonting. Alltså, jag är ju fortsatt lite osäker på honom. Våra tre bästa offensiva spelare är ju de som spelar tillsammans. Jag är ju inne på att Ring, Skrabb och Trensk är tre spelare som är alldeles för lika varandra i sättet att spela fotboll. De alla är kreativa, de alla är vänsterfotade. Ingen av dem är särskilt närvarande i boxen. Det är precis som du säger, Henke. Det är ju Islamovic som är den spelartypen. Så ja, du är definitivt inne på något. Men just när det kommer till Skrabb, så du har rätt, Henke, i det du säger. Men just det jag är mest frågande till är den här ledarskapsbiten. Du säger det också, Biro. Det finns väldigt många olika sorters ledarskapstyper. Jag har ju, alltså, i min poddserie jag ringer runt många trotjänare. Och då har jag ringt Ante Johansson. Ett annat exempel, vet ju du, Biro, är Per Karlsson som var i AIK. De är lågmälda på ett sätt, och det kan man vara som ledare, men man måste också vara en ledare som, ja, men har kontroll över gruppen på ett sätt. Det känns som att Simon Skrabb faller iväg på det sättet.
Ja, men sen är det skillnad på trotjänare och liksom, alltså, Per Karlsson var aldrig lagkapten. Jag vet ju att han fick frågan om att bli det, och han var det i någon match eller två, tills han berättade då i den boken vi skrev att han gick hela jävla veckan innan match och gick och funderade på vad fan han skulle säga till dem i den där ringen, och sen när han sa det så han det så lågt så ingen hörde det. Mm. Han var inget lagkaptensämne, trots att han var en stor, han var en förebild på ett annat sätt. Som lagkapten, när du får binden, så är det en annan grej, det är ytterligare en dimension. Och du kan vara olika typer av lagkapten beroende på vad det är för match, men Bayern borta, med tanke på, så behöver de ju steppa upp.
Ja, men jag förväntar mig att en lagkapten i ett motståndarlag till Bayern borta gå in och sparka ner någon, visa en, vi i Kalmar, nu är vi här, fan. Lite man måste vara närvarande som kapten. Man måste synas.
Ja, det är intressant att du säger det här med ringen, för det tänkte jag på efter Sverige mot Albanien. Så avslöjade ju Kulusevski att det var han som fick ta snacket inför match. Och han är inte lagkapten, utan det är ju Lindelöf. Och då hade han sagt att jag snodde mycket från min tränare i Tottenham, liksom, i pep-talket. Jag tycker inte att det alltid behöver vara en lagkapten som kliver fram där. Det finns tillräckligt många ledare i Kalmar för... Ja, det tycker jag ändå. Jag tycker liksom de två mittbackarna är verbala. Mm. Jag tycker att Ring med sin rutin ska kunna vara en ledare. Jag tycker Trenskov med sin stjärnstatus ska kunna kliva fram och vara en ledare, precis som Kulusevski med sin, utan att jämföra med övrigt. Så här, det man saknar är väl någonstans Romario. Alltså, vad är han?
Ja, han blir ju inbytt i den här matchen. Jag tror det är ju bara taktiskt att inte starta honom.
Kommer in och dra på sig några frisparkar, va?
Ja, det är ju bäst i Europa på att dra på sig frisparkar.
Ja, år efter år.
Men varför ska Magashi spela?
Jag vet inte.
Romario har ju visat år efter år att han ska spela.
Ja, absolut. Jag tycker Brolin och Magashi är sämst på plan i Kalmar. De är båda nya in inför säsongen. Det är viktigt med kontinuitet, har vi sagt mycket tidigare. Och det har ju Romario om någon. Jag tycker det är faktiskt ett misstag att inte starta honom i den här matchen. Jag är övertygad. Han kommer nog starta 15-20 matcher den här säsongen i alla fall. Han börjar bli till åren, men det syns ju inte på hans insatser på plan, tycker jag inte. Jag tycker han är riktigt bra när han kommer in också.
Mm. Ja, vi tar oss till den fjärde matchen då som spelas, så det är ju naturligtvis omgångens höjdpunkt på alla jävla sätt och vis. Och det är man ju naturligtvis part i målet, men det skiter jag i, för jag är ju programledare för den här podden, så jag säger vad fan jag vill. Det är ju Mjällby som kör över Häcken borta med 1-0. Inga konstigheter. Vi börjar med innan. Förlåt?
Ja, nej.
Nej, men alltså, ja. Inte, för det pratades även både, inte ett ord vill jag höra om att Häcken inte har fått igång sitt anfallsspel än, alltså. För det här är ett lag, Häcken, alltså, som är byggt för offensiv fotboll. Nya tränaren som jag alltid glömmer namnet på någon jävla anledning,
Paco.
Ja, exakt. Tack. Han sa det redan innan. Vi är byggda för att anfalla. Vi ska spela vårt spel. Vi ska komma hela det där. Alltså det vet alla om. Men det handlar inte om det, utan det handlar om att Mjällby spelar försvarsspel bättre än vad Häcken spelar anfallsfotboll. Vi har pratat tusen gånger om hur Mjällby spelar försvarsspel. Och jag liksom, ja, du vet. Och så sätter man sig och så ser man den här jävla uppoffrande fotbollen. Hur de springer för varann. Hur de jobbar. Hur de håller linjerna. Hur de stöter när de ska. Hur de skyddar bollar i straffområdet med liksom varenda jävla kroppsdel de har. Och de sliter som djur för att hålla Häcken borta. Häcken har liksom bollen sista 20-25 i 100% och de kommer och de står på kanterna. De trycker ut dem på kanterna i försvarsspelet och sen så plötsligt när den bollen väl kommer in de gånger de gör det så är de fortfarande typ 9 man i straffområdet trots att de precis innan har varit ute och stött bort Häckenspelarna mot kanterna. De är överallt hela tiden och inte bara nu heller att de tjongar iväg den. Det gjorde de en del och det älskar man ju. Det är inget fel på att tjonga iväg bolljäveln om man leder med 1-0. Men ibland de spelar sig ur det också. De spelar sig förbi pressen några gånger. Även i slutet när de är under stor jävla hård press. Det är en sån fulländad fotbollsmatch när Mjällby gör 1-0 och 25 minuter kvar. För man vet att man kommer få njuta av det här jävla försvarsspelet. Sen Häcken har inte fått igång sitt anfallsspel. De har spelare som har kommit in som inte liksom klaffar och sådär. Men det här är liksom ändå ett av Sveriges bästa lag och som vann SM för något år sedan. Liksom. Och Mjällby kommer dit och vinner med 1-0. Häcken som förlorade en enda jävla match hemma förra året mot Kalmar tror jag det var. Och den här gången så kommer Mjällby göra den här grejen och den hade man ju naturligtvis prickat in på nya expect. Så det var ju inga konstiga. Det visste man ju att det skulle bli 1-0 i den här matchen. Det är så jävla vackert att se Mjällby spela försvarsspel och den som inte fattar det har inte haft någonting om fotboll.
Ja, nej men de har ju haft problem med försvarsspelet Häcken i inledningen av den här säsongen. Både i träningsmatchen och kuppen. Men de har ändå gjort mål. Så att jag tycker inte att man kan säga att de har haft problem med anfallsspelet under försäsongen. Men när man möter ett Mjällby så vet man ju att det kommer vara ett lågt 5-3-2 eller 5-4-1. De kommer försvara. Det kommer vara Norling-shapen som nu mer är Mjällby-shapen då. Jag tror att man måste ha studerat honom mycket. För det känns verkligen som exakt det du säger. Tryck ut i kanterna. Mm. Låt dem vara i ytor som och ha mycket boll. Spelar det ingen roll för att när man har ett så gediget försvarsspel och så bra försvarsspelare så blir det ju mycket större någonstans. Och det var länge sedan jag såg Häcken skapa så lite. Alltså de har ju mött varandra flera gånger och det har skapats mycket mer. Mm. Alltså så, hemma på Strandvallen i kuppen senast på ett år sedan. Mm. Vad slutade den? 4-0 eller någonting.
I finalen, ja.
Ja, i finalen. Och även i Allsvenskan så att skillnaden där, när liksom Mjällby har tagit kliv och blivit liksom ännu starkare som kollektiv så har ju Häcken någonstans raserats. Mm. Och jag förstår inte liksom hur man kan gå in på Bravida och inför den här säsongen, visst det kan vara mycket skador och sånt där, men att man inte har fått ihop det snabbare, det har vi pratat om väldigt länge. Hur kan inte se bättre ut efter en så lång försäsong, och då, där blir jag lite orolig faktiskt. Mittfältet har ju varit Häckens nav någonstans, där är ju ändå Amane Romeo och Rygaard som spelade ihop med Samuel Gustafsson. Nu är det Simon istället. Så det är liksom, och han hade ändå många matcher 2020 när de vann SM-guld. Så det kanske inte mittfältet som är liksom problemet, utan det är att det är 3 av 4 nya i backlinjen. Det är en ny målvakt som kommer från Bundesliga med hög svansföring och hög status, men som ändå inte har liksom övertygat på försäsongen. Jag vet inte. Det känns rätt skakigt tycker jag i Häcken. Men om man tar Mjällby då å andra sidan, där var det lite snackisen inför. Varför spelar inte Jagne för? Varför startar inte han? Mm. Sen precis mot Bayern så kommer han in och är avgörande. Han gör assist mot Bayern. En otrolig aktion då. Här är ju också på tal om det psykologiska spelet du pratar om i Rabi. Han tar ju någonstans petningen då, om man ska säga att petningen med kaninören är på rätt sätt. Mm. Och är jäkligt bra. Och där får man någonstans också hylla, tycker jag, Torstensson. Att han kanske ser att så här, Det är Agne som ska avsluta den här matchen.
Men du vet ju vad de pratar mycket om på Listerlandet. Det är ju slutälvor.
Ja, exakt.
Det är lika
exakt.
Viktigt de som avslutar en match som de som börjar en match.
Ja.
Det är ju en klyscha. Men det ligger en del i det.
Ja, sen ser ju också...
han är ju grym, Agne.
Ja, han är jättebra.
Framförallt i det här hur de spelar liksom.
Ja, nej, men jag pratade med Torstensson på upptaktsträffen om det. Och lite när vi bara stod och fikade lite.
Jaja.
Där har man en guldklimp. Och då kommer vi tillbaka till sportcheferiet.
Jaja.
Som vi har pratat om i den här podden.
Hasse.
Ja, Hasse. Samma med Rasmus Wikström.
Ja.
Värvningen av honom förra året. Det var ju liksom en stor talang i Göteborg som man lite slarvade bort. Som sen hamnade i Brönby. Slog inte igenom. Då är det inte så att han vänder hem till Göteborg igen. Kolla bara på Göteborg, vilket mittbackskris de någonstans har med skador och sådär. Det är Tim Mjällby och han går in med Colin Rössler och Tom Pettersson, ja. I en trea som känns väldigt, väldigt hög nivå i allsvenskan.
Otroligt bra de två igår.
Ja, nej, men det är Hasse Larsson, sportcheferi, ska hyllas. Vi har gjort det förut, men han ska lyftas igen. Men även tycker jag också nya från förra året då, Elliot Straud eller vad han kallas.
Ja, bra.
Vänster springan där ser bra ut. Jag vet att man på Listerlandet håller honom väldigt, väldigt högt.
Ja.
Men Biro, vi måste ju även här hylla tifot.
Ja, för fan.
Ja, Mjällby-tifot på kortsidan. Hur man lyfter sina traditioner. Och här var jag ju tvungen att gå in på mjällbyaf.se.
Jaja.
Det är svårigheter för att kolla liksom, vem är Axel Bengtsson? För att man kan ju inte ha koll på allt.
Nej.
Men 1 april, på tal om 1 april då, eftersom vi sitter här idag. Så,
tillika lantbrukaren Axel Bengtsson som
står på. Ja, exakt. 1939, det här är så ju början på andra världskriget. Det är länge sedan.
Ja, det är ett tag sedan.
Kom ju med den galna idén att Listers IF och Helleviks IF ska gå ihop i en gemensam förening.
Ja.
Alltså Mjällby AIF då. Och han blir ju i princip hånad för det här.
Ja.
Men någonstans idag då, hyllad på kortsidan av Mjällby-supporterna. Såg att de själva tyckte om det väldigt mycket. Det är
så jävla
fint
när man minns sin historia på så konkret sätt. Och även då i upplysningssyfte, det ser du, till och med TIFO-verksamhet kan ha en utbildningseffekt på folk. Fan, man får lära sig vem är det, och så går man in och ser, och så får man framförallt ett år som detta när allsvenskan fyller 100, när det är mycket tillbakablickar. Det är fan inte fel att blicka tillbaka bakåt ibland. Jag vill också, när det gäller Häcken, Ida Rede var inne och sjöng sin Häcken-låt där för folk innan. Den är ju fantastisk, den jävla sången. Så det var väl det bästa med Häcken i år.
Vet ni vad publiksiffran i matchen var?
En låg, va? 3000 någonting, va?
3600. Det skriker ju inte
entusiasm. Jag trodde inte på det från början, men jag såg sådana här Let's Deal-kampanjer som spreds på Twitter. Om
halva priset
på Häcken. Så de behöver skärpa sig på Hisingen. Gå och se premiären.
Hur går det med ditt kulturbidrag där till TIFO-verksamheten som du myntade en gång i tiden?
Att de ska få pengar helt enkelt.
Nej, de ska bli en konstform. Jag borde ju driva den hårdare, men jag tror inte att de själva skulle uppskatta den. Jag tror de vill jobba lite i den så kallade periferin. Men jag står fast vid att TIFO-verksamhet i högsta grad är en konstform. Om pandemi, om de här jävla, vad heter det? Den där.
Panorera?
Nej, när folk går runt och liksom låtsas
att
det är... Man hatar ju sånt.
Ja.
Eller installationer och kultur och fri teater och vad fan det är liksom. Så är ju läktarkultur en konstform i allra högsta grad. Men låt den vara punkig och stå lite utanför allt, så är alla nöjda och glada över det liksom. Men också en grej när det gäller Mjällby Hasse Larsson. Om man vill ha lite såna sköna eftermatch, och man tänker, vad är det som, inte bara läsa någon jävla sportanalys om vad som precis hände när man precis har sett det, kan man gå in och kolla lite Mjällbys forum efter Mjällby har vunnit. För Hasse Larsson kommer ju alltid in och tappar det fullständigt när han sjunger runt i omklädningsrummet. En otrolig solbränna, han har varit i Spanien tror jag.
Klart han har.
Ja. Så han såg ut och mår fantastiskt bra. Sen sätter han igång en sång och sen bankar de i väggarna och sådär. Det är klassiskt, och det har man sett förut. Men just Hasse Larsson blir väldigt sådär. Han har något Sebastian Eriksson-aktigt i. Det finns alltid ett visst aggressivt drag i när han drar igång sin sång, vilket alltid är sympatiskt att titta på. Nej, otroligt. Fy fan, Mjällby alltså. Jag är glad att vi slapp se den här skiten om att de ska spela, hålla i bollen på offensiv och sånt där. Utan det kan de ta sen. Åker man till Häcken och då spelar man försvarsspel och så briljerar man med det och vinner 1-0 och sätter man sig på bussen här. Fantastiskt på alla sätt. Vi har ju 4 matcher är det väl idag också, va? Djurgården-Blåvitt bland annat.
14-0 samtidigt som Sirius-Halmstad.
otroliga matcher.
Ja, AIK Västerås och Elfsborg Värnamo vid 16:30.
Fan vad stort.
Jag blev lite chockad över att det var så tidiga matcher.
Ja, men jag, team sa, jag tänkte vad fan, Blåvitt spelar ju sen, men det är det ju, för det är ju röd dag idag.
Det märkte, ja, det. Märkte du inte det när du kom hit?
Jo, jo, ja, jo, det var inte uppe. Jag var ju här först, jag var ju här tidigt.
Nej,
jo,
jag var här först.
Jag var här som man brukar säga, tidningsbudstidigt.
Det är också roligt att
chefen kommer ju sen. Jag har inte gått upp än. Jag ska gå och köpa en kaffe först. Ni får vänta en halvtimme på mig. Det var ju så.
Ja, vi satt i trappen och väntade.
Då kan jag säga så här, jag var ju i tid och till och med tidigare än klockslaget. Men ni som lyssnar på den här podden som kommer ut varje dag, så kan ni ju räkna antalet gånger Biro säger att han är först. Och så kan ni ju då inse att det var de gångerna han var först. Av alla tusen
program. Jag var inte först. Jag satt ju
i skryter om han var först.
Nej, Tim var först. Ja, ja, men så är läget. Vi tackar Mjällby för den första omgången allsvenskan så här långt. Fyra grymma matcher idag som sagt, och de pratar vi naturligtvis ner i Sveriges första podd.
Ja,
okay. Om allsvensk fotboll.
Och du ska till Göteborg
nu? Ja, jag ska till Göteborg. Men ni hänger ju i så att ni sköter ju.
Kom igen, till Masthuggets kyrka.
Masthuggets kyrka.
Ja.
Ja, klockan 18. Då blir det lite andlig spis.
Ja,
ja, ja.
Efter då... förfriskade efter
Blåvitt-supporterna rasar in. Det tror jag inte kommer ske någon större omfattning. Sitter en 30 tante där som minns från Kollavagnen, så är det bra med det. Ja, skit i det. Framförallt så är podden tillbaka imorgon, och då är det alla de här matcherna vi snackar ner, så det blir fantastiskt. Missa inte det. Sprid ordet också och ta hand om er.
Ciao.
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 Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.